Röster.
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 Dagens programledare är Olof Roger.
Dina röster i vardagen.
Att det är ändå en skillnad idag hur man ser på, alltså hur dagens politiker ser som sitt jobb. De ser det som ett yrke snarare än att de har en vision. Och det är, jag tror att det är skillnad generellt i de flesta läger, politiska läger, att man idag ser det mer som en karriär, liksom inte som ett kall, inte som ett, man såg lite mer som ett, inte hedersuppdrag, men ändå som ett kall på den tiden. Så där tänker jag att, och då blir det ju ändå en form av korruption som på något sätt kommer fram i det, att det blir det blir den här rollen, att ibland blandar man ihop rollen som politiker och som konsult inom något företag, att man då försöker gå igenom och stå på båda benen, alltså trots att man egentligen har lämnat politiken, att man ändå ska ha politiskt inflytande. Ja, men jag var ju minsann engagerad i politiken innan, och så därför har jag rätt att komma med politiska.
Det är lite grann som när ÖB nu startar ett företag som säkerhetsrådgivare eller något sånt där. Alltså, ja. Jag tycker han gör rätt, va? Att han startar företaget nu för han behöver ha någonting att luta sig mot när han avgår, liksom, något jobb att syssla med. Mm. Och då kan det bli lite jäktigt att om man skulle bara avgå och sen helt plötsligt ska kastas in i en sysselsättning som han inte har förberett. Jag tycker inte att det är fel, men är det en korruption, tycker du?
Nej, det vet jag inte om jag tycker riktigt.
Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker faktiskt det är bara en fråga om en praktisk fråga. Men jag är ju sån, jag försvarar ju alltid försvaret i alla lägen. Men om vi lämnar Mona Sahlins oförmåga att skilja på sina egna pengar och statens pengar där hen och allt det där. Vem har rätt att kasta första stenen i debatten? Hur kan vi lita på någon? Och är Sverige mer korrupt än våra grannländer? Det kanske du inte har svar på. Men,
det fanns väl någon sån här undersökning som visade att Sverige är mer, där vi har fallit och ligger på sjätte plats tillsammans med Schweiz.
Det tänkte jag ta upp sen, ja. Men det,
ja. Men efter att vi ligger efter Norge och Danmark, så vi ligger ju alltjämt på något sätt högt, kan man säga, i
vi ligger högt bland de högsta, alltså de bästa, ja. De bästa mätvärdena man kan ha på hur lite korrupt landet är, om man säger så. Så ligger vi högt på den ligan, inte på hur mycket korrumperade vi är.
Ja, nej, men hur avsaken av korruptionen. Men alltså, ja, det ska ju, man ska ju gärna visa, det är väldigt viktigt att jag tänker att det har alltid varit olika standard på var någonstans på den politiska skalan man står när det gäller hur mycket korruption, hur tröskeln är att acceptansen, så att säga. För en vänsterpolitiker kan man säga att det är väldigt låg tröskel. Då räcker det med att ha, om man har att någon gång har köpt svart städtjänst, så är det liksom adjö, då är det liksom.
Men det är väl inte direkt kopplat till vilken parti man tillhör?
Nej, men alltså hur mycket det accepteras, så att säga. Alltså, för där är acceptansnivån väldigt låg när det gäller, alltså, allmänhetens inställning. Men om det är en moderatpolitiker som vi nu tänkte komma in på, så tycks det inte finnas några gränser alls nästan. För hur man,
nej, du hade ju något exempel här.
Ja, vi har till exempel Irene Svenonius, moderat politiker som motsatte sig extern granskning av konsult- och fakturahanteringen i samband med bildandet av Nya Karolinska sjukhuset. Och backade när det framkommit att hennes man, Jan Svenonius, var upphandlingschef på Karolinska. Och den externa granskningen då, de kunde visa på jäv. Att det här med att hon kände personligen.
Och det var då hon backade, alltså.
Ja, men hon har ändå varit ostraffad, och det har inte varit någon större liksom skandal så, förutom alltså bland hennes kollegor i alla fall har det inte varit, och jag vet inte hur många andra politiker.
Men du hade ett bra exempel på Ulf Kristersson.
Ja, han som är vår nuvarande statsminister, Ulf Kristersson, när han var kommunalråd i Strängnäs, så sålde han ut kommunens fastigheter till privata bolag som sedan i sin tur hyrde ut dem till kommunen. Och framförallt, han fick en egen bostad genom Ersta diakoni som socialborgarråd i Stockholm. Och den lägenheten var avsedd för hemlösa och svårt sjuka. Och dessutom så åkte han taxi för 113 000, trots att det råder en sån här förväntan på på förtroendevalda, att de ska försöka, att de ska försöka inte belasta skattebetalarnas pengar.
Too big to fail. Han sitter som statsminister nu.
Ja, ja, precis. Och sen har vi Jan Emanuel, socialdemokraten. Var han befinner sig ideologiskt är helt omöjligt. Och, bara att han partipässigt är på socialdemokrat. Men han gjorde stora affärer med stat och kommuner och försökte hyra ut en lägenhet på Södermalm för 10 000 per vecka. Och ett hus i Visby för 35 000 i veckan. Ja, där har vi exempel på några...
Du hade ett också med Marine Le Pen.
Ja, det, fast det har om lite annan. Det har lite annan. Det handlar om olika... olika, vad heter det? Ja, Anna, vi tar det sen. Jag vet inte fan hur det uttalas. Men
form av korruption där som du kanske...
Ja, hade... alltså det är ganska allmänt utbrett att, att många partier i Ryssland, framförallt på högerkanten, alltså många partier i Europa, framförallt på högerkanten, även andra partier, det var några på vänsterkanten också, men framförallt då några på högerkanten som har tagit emot bidrag från Putin i samband med sina valkampanjer. Och Marine Le Pen var en av dem som tog emot ryska lån på 100 miljoner 2014.
Och det korrumperade henne, hon gjorde och sa saker som hon kanske inte skulle sagt, eller?
Ja, det vet jag inte. På något sätt fanns det väl en Putin-sympati i grunden att man gjorde. Men det gör ju också att man blir styrd av att man inte kan, att man måste på något sätt vara extra, det här att hon inte vill leverera vapen till Ukraina samtidigt som man säger att jag tycker det här invasionen av Ukraina var fel, men det är samtidigt fel att leverera vapen. Så man vet inte, det kan vara en inre övertygelse, men det kan också ha samband med...
Det förväntades av henne, kan man säga, att hon skulle inte säga och göra vissa saker, ja. eller säga och göra vissa saker.
Jo, precis.
Saker.
Så hon är ju, oavsett om det här är en genuin uppfattning från henne eller inte, så är det ju så att hon kan inte göra annat med tanke på den låna, så att lån hon har tagit emot.
Det har ju spekulerats också om tyska AfD, och de har ju också varit i den situationen med någon politiker eller några politiker där de har blivit anklagade för att ta pengar. Hela AfD har blivit anklagade för att ta pengar från Ryssland.
Mm. Ja, det är möjligt.
Det var något som jag har inte skrivit ner någonting om det, men jag bara läste det i alla fall. Men ja. Du vet ingenting om det.
Okay. Nej, men jag kan mycket väl tänka det har säkert bara att det har runnit in genom ena och rört ut genom andra.
Sen spekulerades det om Sverigedemokraterna hade gjort samma sak, men det var bara spekulation.
Ja, nej, precis. Det finns väl ingen riktigt man kan peka
men
på
inga
det.
Bevis, mer, inga bevis.
Mer än att det har varit vissa som varit inblandade i sådana här, att Kent Ekeroth till exempel, som varit inblandade i sådana här ryska påverkanskampanjer. Men
säkert.
Någon direkt muta vet jag inte riktigt om man kan bevisa. Men alltså när det gäller just det här med bidrag, vi pratade innan om bidrag och finansiering till partier. Alltså vi har ju någonting nu från 60-70-talet som är partistöd, som gör ju att partier är mindre beroende av externa bidrag eftersom de får från skattebetalarna.
Det tycker jag är bra.
Ja. Samtidigt så är det ju inget som hindrar ändå från att man kan ta emot pengar på annat håll. Och då har vi haft vissa såna här... det var det som gjorde att till exempel Folkpartiet lätt kunde säga att ja, vi tar inte emot några bidrag längre från näringslivet då runt 1970. För de tog emot bidrag också, precis som högern / Moderaterna gjorde innan dess. Men Moderaterna fortsatte, vad jag vet, att ta emot.
Ja, klart.
Men där i alla fall, nu, till saken i alla fall, där var det för några år sedan en sån här krav på att man skulle... att det ställdes krav på att alla partier skulle redovisa sina bidrag. Och då var det ju många som ställde upp, men det var vissa partier som inte ville ställa upp. Till exempel Reinfeldts parti ville inte ställa upp.
De ville inte avslöja vad de fick sina...
De ville inte avslöja vad de fick sina pengar. För jag vet inte om det var för att de ville vara rädda att det skulle störa den folkliga bilden av
absolut,
dem.
Absolut, det måste vara det. Det brukar vara det. Annat. Men hur mäter man korruption? Är de som mäter den garanterat okorrupta?
Alltså jag tror det är väldigt svårt. Alltså man kommer alltid i möte mellan människor, så kommer man alltid att be om, man kommer alltid känna någon och utgå från någon i något räkneexempel, och man kommer alltid att ha kontakt och känna någon. Jag tycker det blir lite problem om man ska ha den här nolltoleransen mot utbyten inom vänskaps som man har lite grann. Jag tänker de här EU-direktiven, vi har till exempel lagen om offentlig upphandling, som är att man anlitar någon och så skriver man ganska krångliga kontrakt. Alltså när man, upphandling, som jag kan förklara, det är när man anlitar någon, alltså att man försöker göra en tjänst, alltså att man vill att de konsumenterna eller medborgarna eller vad nu ska få valuta för pengarna, och så vill man organisera, låta någon som kan göra det välja något alternativ som gör att det blir så billigt som möjligt. Men då har man ju ett problem att man anlitar folk på väldigt stora krångliga kontrakt, och ibland så är det personer som är inom både näringsliv och politiken, så det kan vara typ alltså sådana som har gått från politiken till näringslivet och försöker skaffa sig påverkan, och därmed är de insyltade i den här politiken.
Det är mycket med systemen, men i alla fall vi ska kanske ta och lyssna på en låt.
Ja, men det gör vi. Med Röksopp Jan Blomqvist remix.
Och vi pratade om hur man mäter korruption nu senast innan vi avbröt för en musiklåt. Någon som mäter korruption är Transparency Internationals. Och vi har i alla fall fallit något i indexet i Transparency Internationals Corruption Perceptions Index. Vi ligger på delad sjätte plats med Schweiz efter både Danmark, Finland och Norge. Vad betyder ens corruptions eller corruption perceptions? Korruptionsuppfattning på svenska. Att man uppfattas vara okorrupt eller korrupt i omvärldens ögon. Är inte detta uppfattande som att lita på en flock fåglar i flykt? Var och en fågel behöver bara hålla reda på de sju närmaste fåglarna. Men slutresultatet blir en stor, kaosartad fågelsvärm, om en vacker att beskåda. Det är kaosteori. Googla det. Men vem är då Transparency International? Så här står det på deras hemsida. Transparency International är en global rörelse med verksamhet i över 100 länder för att få till stånd ett slut på orättvisa genom korruption. Vi håller de mäktiga och korrupta ansvarsskyldiga genom att exponera systemen och nätverken som möjliggör korruption. Vi verkar för regelverk och bygger koalitioner för att förändra det rådande läget. Slutcitat. Det låter ju som en bra sak. Hur ska vi förändra systemen och nätverken som möjliggör korruption och skapa regelverk som motverkar korruption i Sverige? Räcker det med att vi har en öppen och ärlig debatt? Vad säger du?
Ja, alltså, där menar jag väl att där har man ju, där är det vissa som till exempel Konkurrensverket har ju sagt vad de har ju föreslagit vissa saker som här att man ställer krav på uppföljning, alltså när det gäller tjänster som ska utföras och sådana saker, och att man har. Men också att det finns medel, alltså att det finns principer man kan använda som lag när det gäller sådana här olika. Så att, men man måste också ha någon som övervakar de som gör på något sätt. Alltså, så att någon princip att det finns någon ansvarsfördelning. Att,
men blir det inte väldigt byråkratiskt då?
Jo, det kan det nog bli, alltså det är risk att det blir det, samtidigt så
kan man ju använda AI.
Samtidigt kan man ju säga att ja, men då kan man ju ha mindre krångliga regler när det gäller annat, kanske att man inte när man låter någon utföra en tjänst, vad det nu är, att man inte har så fixa kontrakt kanske.
Vad menar du med fixa kontrakt?
Nej, men alla de här kraven som ställs liksom, när man ska göra någonting, när man ska utföra någonting.
Ja. Regelverket.
Regelverket, att man är lite flexibel där så att säga, och så kan man kanske vara mer kontrollerande och istället övervaka dessa personer mer. Jag vet inte riktigt hur...
Det blir lite väl som ett övervakningssamhälle då, liksom, som i Kina lite grann, fast det är inte med kameror utan det är med människor eller så, menar du så?
Nej, det vet jag inte. Inte kameror och sådär, men att man har att någon ställs ansvarig för saker som...
Man är klart man ska ställas
ansvarig. Saker som sker, alltså att... Man pratar ibland om tjänstemannansvaret och sånt, att det är liksom, det kan finnas risker med det, men samtidigt är det ju liksom, alltså det här med att de som är tjänstemän är rädda för att göra tjänstefel, men samtidigt så är det risk att ingen känner ett ansvar för någonting, och det måste på något sätt vara, saker måste ändå regleras mer, att det ska vara mer ansvarsfördelning.
Ansvarsfördelning är väl också bra?
Ja. Så väl det jag tänker, men det är ingen lätt fråga tycker jag, alltså just det här med hur man stävjar korruption.
Nej, det är ju inte det. Det är ju en väldigt komplex fråga, för att man kan gå in, man kan liksom, vad man än gör, va, så kommer det att lämnas tillfällen och luckor som gör att folk kan utnyttja systemet i alla fall. Det händer hela tiden, de ändrar systemen och de förbättrar systemen och de lägger till systemen. Och det blir liksom ändå folk som... Ja. Som
är om man hade kunnat lita på politiker så hade jag tyckt att det var ganska lätt att bara låta dem prata med någon och komma överens om någonting och göra så. Men nu är ju risken alltid att politiker är väldigt kopplade och inte ser det som ett kall och att man inte kan... Så det är väl det som är lite grann problemet, att annars hade man kunnat tycka att ja, men politikerna kan lösa det här på egen hand, men det måste vara någon som övervakar politikerna på något sätt. Jag vet inte hur det ska gå till.
Nej, vem ska övervaka övervakarna så att säga? Det kan man fråga sig. Det är ju de som är ytterst övervakar. De stiftar väl kanske inte lagarna, eller gör de det? De stiftar de lagarna, politikerna. Det borde du veta.
Men det gör de väl, eller tillämpar dem. Nej, men alltså jag tycker allt sånt är väldigt komplicerat, och där hur man stävjar korruption. Hur gör man, precis som du säger, för att någonting inte ska bli väldigt byråkratiskt, och det blir en paradox om man ska ha mer öppenhet, men för att ha mer öppenhet så måste man ha mer byråkratiskt. Jag tycker också att det blir väldigt krångligt. Så jag har inget rätt svar. Men ja, ska vi köra en låt nu? JPG Mafia heter den väl? Jag vet inte hur det talas.
JPG Mafia.
JPG Mafia med Either On or Off the Drugs.
Okej, välkomna tillbaka då alltså. Själv är jag misantropisk när det kommer till att lita på människans inneboende ärlighet. Det kanske beror på att jag var lite av en skurk som ung. Hela Lunds studentkår var skurkar. Jag var dock inte student. Det hände ofta att unga som gjorde stan, inte sällan de framtida makthavarna, stal en cykel för att ta sig hem på fyllan. Nu kanske ni vill påpeka att studentnationerna, där studenter från hela Sverige bodde, i allmänhet låg lokaliserade i centrum. Men fråga inte mig varför studenterna stal cyklar, men så gick ordet i Lund under 1980-talet. Alla hade stulit och blivit bestulna på en cykel. Det kan i alla fall inte vara genetiskt, för då skulle hela straffkolonin Australien vara skurkar idag. Zing! Är det så fortfarande att studenter är cykeltjuvar? Vet du något om det, Olof?
Jag har ju min erfarenhet lite grann att det var att någon jag känner liksom så här, för 15 år sedan eller sånt där, men det är en cykel här, ja, men den kan vi väl ta, den tar jag, nej men den kan du inte ta, det är väl någon annan, den står olåst. Och det jag tänker på, om den står olåst så är det tecken på att den tillhör alla då.
Då tillhör den vem som helst liksom, ja. Som tar den först liksom.
Ja.
Så var det, så gick det på 80-talet, det ordet också. Men ja. Det här var väl på 90-talet?
Det här var typ början av 2000-talet någon gång.
00-talet, ja. Så det har inte förändrats, i alla fall inte då. Du kan bara ha gjort det nu. Men jag tror att vi är lite korrupta till mans här i Lund. Studenterna, speciellt då. De får stämma oss. Men det är bra reklam när de stämmer oss, som vi snackade om innan när det gäller en viss Christer.
En viss Kristersson, ja. Att han kan få lyssna på det och stämma oss för tal eller något.
Det blir bra reklam. Det tycker vi om. Men vi kanske skulle ta att säga så mycket som att
vi kör en låt
nu. Vi kör en låt, ja.
Look what they done to my song, ma.
My song, ma. Jo, vi har en liten hälsning här. Det var ju någon medlem. Vågar du nämna honom vid namn? Eller någon,
det var ingen medlem. Det var en handledare. Jag vågar säga att han heter Johan.
Ja, okay.
Hej Johan i köket.
Ja. Och, vi har en hälsning. Han hävdade att han uppfattade som att vi alltid kom in på Trump och kommunism. När vi
pratade. Så vi tänkte komma in på
i alla fall Trump. Här. För att inte göra någon besviken. Och att han för han har ju stått anklagad för en massa brott i USA, massa fiffel och affärer och sånt, och
tog hem hemliga papper från Vita huset och sådana saker.
Förlåt, vad sa du?
Tog hem hemliga papper från Vita huset för att vara där hemma, för att verka viktig på något sätt.
Ja. Och en massa skattebrott av olika slag, och affärer. Men han, det var tänkt att han kanske skulle hamna i fängelse, men han hade utsett en domare som såg lätt på det här, som själv var sympatisör med Trump, som tolkade lagen så snällt så att han inte behövde någon straff överhuvudtaget.
Så kan det vara, men det måste inte vara så. Det kan vara att en som har fallit offer för pressen, så att säga. Men i alla fall, alltså inte pressen, de här som skriver i tidningarna, utan pressen från trycket från omvärlden.
Men vad då menar du att
det behöver inte ha varit en diehard Republican new order, jag vet inte, något sånt där, jag vet inte. Men i alla fall, så vi kanske skulle ta och säga tack till oss själva då, för vi har inte haft någon publik uppe idag. Kanske lite tråkigt, men så är det.
Fast vi har snackat så mycket själva, så vi har knappt haft någon tid. Fast om det hade varit någon som hade haft väldigt mycket ämnen, så hade det varit kul om någon som hade haft väldigt mycket att säga om det, så hade det varit kul att...
Om de hade kommit upp, ja. Om de hade tryckt på lite, så hade de kunnat göra det. Alltså. Men det verkar som att de inte var så intresserade. Ja. Jag vet inte, men det kan också vara vi.
Ja, vi suger. Nej, men vi tackar så mycket i alla fall. Det är jag och Roger som har varit programledare, och vi har pratat om korruption och korruption i Sverige. Och finns det någon korrupt jävel inom oss alla liksom. En fråga som vi ser om vi kan besvara, om vi har lyckats besvara, menar jag. Och så tackar vi Per för tekniken.
Och vi tackar Donald Trump.
Ja.
För att han gav oss det här skämtet.
Ja. Då vi ses nästa vecka, och nu lägger vi på den sista låten, som är Don Timinski med låten Occam's Razor, om ni vet vad, och det syftar på Occam's rakkniv, om ni vet vad det är för någonting.
Alltså, hinner vi inte förklara det nu? Men
nej, vi hinner inte förklara det. Det får ni googla på själva. Googla det själva. Men nu kör vi den låten i alla fall.
Tack och hej.
Tack.